Joel, du ska prata om brain rot och ironins error.
Brain rot.
Ja. Hjärnröta, är det så på svenska?
Hjärnröta, exakt.
Det låter
jättebra. Jag ska prata om brain rot. Och kanske framförallt hur vi har kommit till den här punkten av meme-kultur som vi ser idag, där ja, det, vi har gått in i en ny era av humor. Och jag tror att brain rot är ett exempel på det.
Ja, får vi reda på idag om den här nya eran av humor, humor är cool?
Kommer nej, vi, det får vi inte. Men det är
signifikant. Får vi inte ens ha ett åsikt?
Vi får inte ens ha en åsikt om det här.
Men det får man absolut ha. Men det är oklart. Det är oklart. Och det är by design.
Yep. All right. Hej, att skilja på verk och person har varit ett återkommande tema. Jag vet inte, ska jag se de senaste åren, de senaste decennierna, den senaste livstiden. Men det gäller alltså att skilja på verk och person, både typ Nobelpristagare, kriminella gäng, rappare och så vidare som man ska nu här hålla koll på. Ibland höjer vi ju verk för att personen bakom känns äkta, och ibland blir samma person ett problem. Hur ska man tänka? Det här ska vi fundera ut på idag. Kan man alltså skilja på verk och person?
Jätteintressant.
Nu, Andrea, tänker jag bara säga så här. Age of Aquarius.
jag tänker tala om nyandlighetens explosionsartade populärkulturella betydelse och vad det beror på. Och det kanske då just har att göra med att en viss tid är på gång.
Crocodilo Bombardino. Tralalelo tralala.
Vad är det här?
Trippi troppi troppa trippa. Cappuccino assassino. Lirili larila. Är de här bekanta för er?
Nej, det här orden till någon jävligt sjungsång.
Nej.
Alltså, ringer det någon klockor alls?
Jag tänker bara på faktiskt nu den där Café Macchiato.
Alltså Bombardino vet jag, det är en sån här shot just som jag brukar dricka i Alperna.
Är det här något italienskt? Vad håller du på med? Är det här något italienskt?
Det här är exempel på italiensk, Italian brain rot animals, AI brain rot animals.
Okej.
Det här är en trend nu. Det här är korta klipp som är AI-genererade. Mm. Föreställer oftast ett djur som är också någonting annat. Och berättarrösten säger deras namn.
Okay.
Och sen fortsätter berättarrösten babbla på någon slags märklig italienska. Det är ofta barnramsor och rim och sånt på italienska. Crocodilo Bombardino är en krokodil som är ett bombflygplan.
Okay.
Cappuccino Assassino är en apa som är en kaffemugg.
Men Joel, vad är det här? Sluta!
Det är memes.
Försöker
memes,
du få vår hjärna att ruttna?
Är det här memes?
I realtid?
Det är memes och det är de facto brain rot. Det har aldrig kallats något annat än brain rot. Det är inte bara vi vuxna som säger det här får hjärnan att ruttna. Kidsen kallar också det brain rot.
Men är det som obladi, oblada? jag tog in Beatles-referensen. Jag är född lite tidigare än du.
Jag tror att obladi oblada, det betyder väl life goes on, eller?
Jag vet inte, det är nästa radiolåten i alla fall.
Nej, men ja, alltså tralalelo tralala är en haj som står på en strand. Den har fyra ben och sneakers på.
Du måste sluta.
Och så säger den italienska berättarrösten tralalelo tralala. Och det är contenten. Det känns som att det är mindre än obladi oblada.
Okay. Är det här content? Är det här innehåll?
Jag återberättar skala 1-1 content.
Okay. Ja. Bra.
Och det här är brain rot. Är vi bekanta med brain rot?
Alltså nu är jag. Jag blir gärna ruttna medan du har pratat.
Vad har vi på brain rot? Det är ett kulturellt buzzword. Valdes det i årets ord i Oxford English Dictionary i fjol. Och det betyder ju då, det beskriver en sänkt kognitiv förmåga efter att ha då doomscrollat, att scrolla genom då tankefattigt innehåll på exempelvis då TikTok. En hjärndimma eller en hjärnröta ska det heta på svenska, men de flesta säger väl bara brain rot.
Det är liksom helt omöjligt för mig när man står på metron och ser vuxna människor som håller på att scrolla TikTok. Man säger, hur kan du aktivt förstöra din hjärna sådär? Alltså, jag tycker det var helt oförståeligt att man inte bryr sig. Nej, men alltså, då, man kan ju faktiskt lyssna på en podd som man kanske lär sig någonting eller som underhåller något, men att det är som att man bara skulle äta ultraprocessat socker. Dagarna ända liksom.
Håller du med, Joel?
Jag tror att en invändning, snabb invändning på det där skulle vara att hela TikTok är inte brainrot.
Nej, men det algoritmerna uppmuntrar ju nog kanske till att liksom bara fortsätta. Jag förstår inte att människor inte tänker på att du har en du har inte oändligt med tid i ditt liv. Och det är liksom vad du vill sätta tid på. Nej, alltså, det är så omöjligt att förstå.
Nej, men det är också designat helt som knark ju.
Ja.
Det är inte en tillfällighet att man inte riktigt kan sluta. Och sen tror jag också att det är skillnad på innehåll. Alltså hur innehållen skapas och hur de dramaturgiseras. Hur de här små videorna är upplagda för att just sådär, vad fan är det här? Och inte riktigt kan slita blicken.
Men är det inte också så...
Jag tror att det finns både högt och lågt.
Ja. Är det inte också så att liksom... Alltså, nu kommer du säkert motbevisa mig eller André då. Men alltså att hjärnan vilar när man är där i det där brain.
Nej, det är bara snabba dopamin. Vilket förstör din förmåga att ta till dig långsamma dopaminer och riktigt värdefull, meningsfull...
Content.
No, content och ja, liksom alltså, liv.
Den här medicinska aspekten av det här är jag själv ganska dåligt insatt i. Men jag tycker det är framförallt för att man läser ganska diametrala motsatser i typ artiklar och sånt. Alltså både för att brain rot har en direkt kognitiv negativ påverkan på unga idag. Men också att nej, det är inte så där paha som vi trodde. Popcornhjärnan. Jo, men också unga är liksom inte dummare i huvudet idag än vad vi var förr. Och sånt här har sagt som Walkmanen och Tamagotchin och Gameboyen också i alla tider liksom. Men det är svårt att liksom navigera sig i vad... Det handlar ju om nymodigheter och vi tror alltid att våra barn är i fara. Men det här beteendet är ju... weird. Jag håller nog med dig, Andrea. Alltså det,
får jag flika in här? Alltså att jag menar, det här är ju inte heller brain rot. Överlag alltså att vi tappar fokus eller att man är rädd för nya så här, nymodigheter. Jag pratar om det här i något sällskap. Jag menar, Platon var ju rädd när böckerna kom att vi skulle förlora vår förmåga att kunna.
Förstås.
Och så vidare. Men också det här ordet brain rot, så läste jag alltså att komma från 1854. Alltså det är inte något nytt ord heller.
Mm. Och det vad var sätt, det som orsakade på den tiden då?
Den första dokumenterade användningen av brain rot finns i Henry David Thoreaus roman Walden. Mm. Det är allt jag vet. Det kan jag läsa utan att jag från mitt papper. Men alltså, jag menar, jag tänker att järnröta, säkert den tidens bara liv.
Men det var för att industrialismen kom ju igång ordentligt där på 1820-30-talet typ. Och Walden handlar ju om att flytta bort från den moderna världen.
Ah, ja. Okay.
En stuga i skogen. Så att,
ja.
Jag har för mig att det var ett sätt för att just beskriva järndimma. Så, lite som en berusning eller som en sån, uff, jag kan inte tänka just nu. Mm. Jag har inte hört att den ska kommentera de unga idag till exempel.
Mm.
Men jag läste också det där, men jag har inte läst hela boken.
Men jag vet inte hur mycket ni håller på och scrollar. Befinner er på sociala medier, TikTok framförallt.
Måste vi nu berätta så där, vet ni när man får den där rapporten, den där din veckovisa
användning. Ja, din skärmtid.
Ja, jag avskyr den.
Nej.
Det där,
jag undrar bara.
Jag är nog alltså, jag är ganska mycket, alltså när jag vill koppla av. Så då brukar
tycker
jag,
du det är avkopplande
ja, då? Ja, det är därför jag sa ju den här tidigare, att min hjärna vilar. Ja. Jag hör dig och jag hör också din hund, Joel, vad gulligt. Jag har inga problem sen att din hund har ljud. Mm. Vi har alltid med katter och allt möjligt när man är på distans. Det där, jag skulle säga, alltså, men jag vet inte om det stämmer då. Alltså, jag tror nog på er när ni säger att man vilar, eller liksom, hjärnan vilar inte, utan det blir bara dum i huvudet av att göra det. Men det är ändå jätteskönt.
Jag tycker mer att man blir liksom deppig av det, för att det känns så otroligt meningslöst och sen så, det går så mycket tid. Vad har man gjort med den där tiden? Men där tror jag kanske är en grej också om när man blir äldre att man är så ajo-tiden är inte oändlig. Mm. Så att,
men jag lämnar alltså faktiskt nu för tiden min telefon i köket när jag tittar på tv. Om jag vill se på en tv-serie eller på nyheterna eller på någonting så kan jag inte ha min telefon bredvid mig. Och på nätterna har jag den aldrig i sovrummet. Jag måste sätta upp vissa regler för mig för annars funkar det inte.
Och man ska ju, jag hade ju ett ämne som handlade om signalsubstanser för några år sedan. Det var innan du hade börjat, Joel, baserades det på en bok då. Och det var just om dopamin och serotonin och kortisol och alla det här. Så då står det den att man ska nog försöka undvika att hålla på och scrolla den första timmen under en dag. Därför att det automatiskt visar att alltså, det finns bevisat att ens koncentrationsförmåga under resten av dagen blir verkligen sämre av det. Men jag tänkte mer att jag frågar därför för att jag tycker själv att det har blivit svårare att koncentrera sig. Och det är säkert också beroende på att jag jobbar liksom vid en dator egentligen för det mesta. Och man går mellan olika program och man blir avbruten och det är Slack och det är kollegor som liksom frågar någonting och så vidare. Men när jag ska läsa en fiktiv roman nu för tiden så tycker jag att det är mycket svårare att verkligen komma in i att sitta där och läsa den boken än det har varit förut. Känner ni igen det här?
Ja.
Ja, jag kände mycket på stress överlag. Alltså att bli vuxen.
Att man inte hinner.
Eller att, ja, eller att man blir segare i huvudet. Men jag skyller gärna på skärmen.
Jag tror att det har att göra med mobiltelefonen. För jag är tillräckligt gammal för att ha haft ett liv innan smarttelefonen. Och det var liksom annorlunda. Sen så finns det ju... Jag skulle aldrig någonsin vilja vara utan. Alltså det är ju självklart. Men just den här delen av mobilanvändande är för mig, liksom jag ser det som panikdåligt för mig själv och för mänskligheten. Mm. Och det här är ultimata beviset, krokodil och bombardino.
Krokodil och bombardino, jag menar det. Jag läste en kort kommenterande text av Roger Rosenblatt i Time Magazine. Den heter The Age of Irony Comes to an End. Och den numera legendarisk, den här texten. För den gör ett ganska hårt ställningstagande. Den utropar då ironins era som avslutad. Och den är skriven 24 september 2001.
Aha.
Alltså endast dagar efter 9/11. Rosenblatt skriver om hur ironisterna nu har härjat i 30 år. Seinfeld kanske den största championen i det skrået. Och de här ironisterna då har sett igenom allt. Och på det sättet gjort det ganska svårt för någon att se någonting alls, menar han. Och nu, i och med 9/11, så nu är det allvar, smärta, död, förstörelse. Och det går inte att kämpa bort. Och i viss mån fick han ju lite rätt där, vill jag påstå. Att Seinfeld hade då sänt sitt sista avsnitt 98 väl. Humor kanske förväntades ha någonting mer efter 9/11. Ett djup, en eftertanke, en point. Jag tänker på South Park, som väl mer är samhällskommentaren, vad den är skrattig. Scrubs är sentimental. Som i onödan, typ. Arrested Development lär ska vara en analogi för Bush-administrationens vita huset. Och det tar ofta upp Irakkriget och så vidare. Shows about nothing fanns inte mer på 00-talet.
Alltså, och jag menar, här måste man ju säga ändå, så jag vet inte hur bekant du... Men du måste ju fan vara bekant med Henrik Schyffert, Joel. Även om du är så ung som du är.
Ja, ja, ja. Verkligen. De är ju just i den... Ja. I den eran, den generationen av på något vis inte riktigt få någonting sagt och bara rockla runt.
Ja, eller så tramsar samtidigt som jorden står i brand, men, eller världen brinner. Men alltså, jag är ju född generation X. Jag får alltid välja att jag är generation millennial eller X. Jag brukar ofta säga att jag är generation X för att jag är jätteironisk. Jag älskar ironi och jag håller inte alls med om att man säger att alltså det kanske du också kommer till, att den här texten efter 9/11. Alltså jag håller inte alls med. Man kan visst använda ironi trots att man tramsar när världen brinner, vill jag påstå. För jag tänker att när ironi innebär att man menar någonting annat än vad man säger, men man menar någonting.
För att gå händelsen i förväg, så vi har ironi, vi har postironi, vi har ny uppriktighet och vi har metaironi.
Oj, okej, okay, perfekt.
Och jag säger inte var vi är ännu.
Okej. Okay.
Okay. Men absolut, jag är uppväxt på Killinggänget och jag gissar att också kanske Monty Python kan räknas till det där, alltså någon slags icke-berättande lustigheter. Och Henrik Schyffert gjorde också en resa, precis som Killinggänget började med sina långfilmer, säga mera saker. The 90s, ett försvarstal från Henrik Schyffert, eller hans scenshower överhuvudtaget nu för tiden, ska ju alltid ha någon point. Och ska, det ska komma ett, ett allvarligt segment i mitten. Och det gjorde en Killinggänget på 90-talet. Men efter 9-11 kanske de gjorde det. Mm. Håller du med om det, Kia?
Ja, alltså, när kom Torsk på Tallinn? Mm. det är väl inte Killinggänget, men det ja. Alltså, jag kan ju inte sitta här och räkna upp alla.
Visst, är det
Killinggänget det också? Alltså.
Ja, och 99 kom den.
Alltså, bara att jag tänker på Killinggänget så börjar jag skratta.
David Foster Wallace, bekant?
Ja,
yes.
Inte jättebekant för mig, måste jag säga. Men författare. Och han var då alltså den främsta förespråkare för vad som har börjat kallas new sincerity, eller då nyuppriktighet. Att kunna vara sårbara med varandra, att göra konstyttranden eller komiska yttranden som har substans och mänskligt värde. Att han påstod då, i likhet med Rosenblatt efter 9-11, att ironin skulle ge oss en gängse snarky ton, att vi skulle gå runt och vara sarkastiska med varandra och kasta små elakheter och bli mindre mänskliga, och det ville han frångå. Och starta då en rörelse av new sincerity, att jag kommer inte börja skämta, jag kan inte skämta om de här sakerna längre, att jag måste liksom möta människor. Så vi har ironi och vi har nyuppriktighet. Efter allt det här så har vi då fått stifta bekantskap med internetkultur i all sin eklektiska ohärlighet, memes. En ny komisk tidsålder. Och jag är ju millennial, och jag fick som tonåring då stifta bekantskap med memes när de kom, alltså tog sina första stapplande steg. Och sen dess har ju memes tagit någon slags jävla monsterform, alltså man hänger inte med. Och det är humor som kräver bakgrundskunskap. Det är liksom svårt att veta om det är kul överhuvudtaget.
Jag tycker ganska sällan att det är kul. Överhuvudtaget tycker jag liksom, att du talar om memes.
Internethumor. Jag tycker väldigt sällan att det är kul. Jag tycker det är okult. Liksom.
Nej, Andrea, det där håller jag inte med om.
Alltså, ibland är det roligt.
Det bästa jag vet. Och internethumor, eller internetkultur, är jag nog så fascinerad av. Jag bor ju alltså
med... Det är så nörtig ofta.
Jag bor ju med en 9-åring. Vet ni hur mycket jag lyssnar på Sigma Boy? Alltså, vi brukar ha sån här... Jag tycker ju om musik. Så vi brukar jätteofta när vi kör bil också hemma, så har vi Levirati.
Ja.
Eller Back to Back.
Man lyssnar på,
alltså. Lyssnar på, man får spela cool. Olika låtar. Musiken han spelar är alltså ganska cool.
Okej, så det är inte sådär den nya Baby Shark? Typ.
Andrea, nej, han är ju 9, säger jag. Han lyssnar ju liksom på... Alltså, han lyssnar väldigt mycket på Eminem och... Alltså, på musik jag lyssnar på. Mm. För det är ju så går ju cirkeln. Mm. Men han lyssnar mycket på Sigma Boy. Det han lyssnar vi har lyssnat väldigt mycket på de senaste veckorna är funk från Brasilien som är ner... vad heter det? Långsam. Och det är så jävla bra. Alltså, jag lyssnar på funk mycket. Jag har bott i Brasilien och lyssnar mycket på brasiliansk funk, och det här är något helt annat.
Fast det har ju ingenting att göra med att jag tycker att liksom internethumor inte brukar vara så bra.
Ja, eller,
alltså, det är inte som att internetkultur är ju allt.
Jag tror att båda de där grejerna har en funktion av att man behöver bli lite insvuren.
Ja.
Ja, men också att det är som inbyggt i funktionen, att det här måste man måste ha bakgrundskunskap, att man måste känna till den där grejen och den där grejen och den där grejen. Och ingenting ges på silverfat, utan man ska bara vara en internet-citizen
och fatta ofta
alla grejer.
Alltså, jag menar, South Park kommenterar ju alltid samtida fenomen, och det var ju för att de gjorde programmen under veckan innan det sändes. Mm. I motsats till Simpsons som tog 100 dagar att producera. Så det finns ju den dokumentären Six Days to Air. Stor rekommendation om South Park. Hur de gör ett avsnitt av South Park. Så att det att någonting kommenterar någonting, om man måste ha förkunskap, det är väl väldigt vanligt i komedi. Men det kan ju vara väldigt roligt. Mm. Nåja, whatever.
Det har tagit en lite väl märklig twist, tror jag. Alltså, jag tror att... Eftersom man ska känna till en massa saker, man ska, alltså, humor har blivit, fast vi tycker att det, och jag tycker också att memes som försöker vara roliga ofta ser bara dumma ut. De har en massa lager av att man behöver förkunskap, och en reaktion på det skulle då kanske vara de här Italian AI animals. Vi har en grön apa som är en banan också, och den heter Chimpanzini Bananini. Men det här skulle vara då, internetkultur skulle jag påstå representerar postironi. Och det definieras av utsuddandet av gränser, en vilja att skapa lite kognitiv dissonans, alltså med flit göra det lite roddigt att vad är det här. Och önskad effekt av postironi är lite en sån, är det här känt eller inte? Störst är det här på typ 4chan och Reddit, för den delen incelforum.
Det är jättespännande.
De är ofta postironiska. Jag vill ändå nämna då metaironi, som vi pratade om lite här tidigare. För det ska vara då en vidare utveckling, den sista Pokémon-utvecklingen av det här ironiska monstret. För postironi suddar redan ut gränser, men har kanske något slags allvar i sig. Metaironi skulle då vara ett full on fritt fall ner in i ovisshet. Vi blåser bort gränser. Det är varken riktigt kul eller riktigt på allvar. Och det är vad jag påstår att Italian Brain Rot AI är. De här märkliga videorna med AI-genererade hybriddjur och italienska män som berättar vad de heter. Jag menar, vad är en elefant som har huden av en kaktus och två stora sandaler? Är det konst? Är det humor?
Alltså det är provocerande för mig när du säger att det där är humor. Mm.
Den heter Lirila. Är det ett ställningstagande mot AI? Är det ett ställningstagande för AI?
Och är det som är pointen? Alltså nu börjar jag fundera. Är det så det sen är att vi ska aldrig bara veta? Herregud vad provocerande.
Jep, det skulle vara meta. Jag ser på det också som komisk nihilism.
Mm.
En frångång från hantverk genom AI då. Och en frångång från narrativ. Jag menar, en elefantkaktus är inte en berättelse. Och kanske just på grund av komikens då, politisering genom alla årtionden. En lustighet är ju sällan bara en lustighet, har vi ju lärt oss av ironi överhuvudtaget. Men, och att kanske ta ett avstånd från den politiseringen och i en politiserad värld överhuvudtaget, och framförallt i ett polemiskt USA har en så stor klyfta, så kan det vara svårt att vara rolig på något sätt som innebär att man säger någonting. Alltså att det kanske ska vara cringe eller problematiskt att försöka vara rolig då, som min generation ville vara lite rolig på nätet.
Mm.
De första memesen försökte vara lite lustiga. Men det ska vara cringe nu då. Och det skulle kanske vara cringe att försöka säga någonting på riktigt som generationen innan mig ville göra. Eller det skulle kanske vara cringe att försöka vara lite clever. Tro sig vara fiffig. Som postironiska generationen kanske ville vara. Så det som återstår är då bara abstrakt klott. Också orört av människohand. Alltså det är bara robot som har gjort det här innehållet. Och halvuppskattat av en generation som inte riktigt vill se någonting sant, säga någonting sant. Jag tror att de inte riktigt vågar.
I början av januari läste jag att fantasyförfattaren Neil Gaiman anklagas för sexuella övergrepp. Neil Gaiman, känner ni till honom?
Jag har faktiskt intervjuat honom.
What?
Ja. Alltså en av
fantasylitteraturens största författare, säger man. Coraline, Sandman, amerikanska gudar. Vad är det sånt här som han är känd för? Mycket film och tv-serieadaptioner på hans verk. Som väl alla i princip har stoppats nu. För att Neil Gaiman blir liksom ytterligare ett namn att skriva in i den här subkulturella skamvrån. Där man redan har placerat typer som Marilyn Manson, J.K. Rowling står där och väntar med öppna armar. Mm. Men också för ungefär ett år sedan så kom nyheten att Nobelpristagaren Alice Munro ha tigit om att hennes man begick sexuella övergrepp på hennes dotter från ett tidigare äktenskap. Och det här uppdagades först efter att Alice Munro hade dött. Och den här nyheten vållade då väldigt stor debatt. Hur ska man förhålla sig till Alice Munros skrivande efter det här? Jag vet inte, har ni läst Alice Munro?
Alltså, jag kan berätta att jag har trott att jag har läst henne, för när hon vann Nobelpriset så var jag inne på någon sajt och sen så beställde jag liksom bara någon bok sådär. Mm. Och sen läste jag kanske 50 sidor och var såhär, gud vilket trash det här. Liksom, hur kan hon? Det är någon sån kärlekshistoria om någon människa som räddar någon sköldpadda på någon sandstrand. Men då visade det sig att jag hade köpt Alice Munro. Aha. Inte Monroe. Mm.
Ja, okay.
Så det var en helt annan författare. Så nej, jag har fortfarande inte läst den.
Hon fick Nobelpris i litteratur här för några år sedan. Och det där, jag undrar, även om ni inte har läst hennes böcker, så vill jag ändå ställa denna fråga till er, Joel och Andrea. Gör denna nyhet om att hon har tigit om de sexuella övergreppen hennes man utsatte hennes dotter för, gör det Alice Munros böcker sämre?
Nej.
Jag tycker det är så jättesvårt det där. För att jag är verkligen för att man ska skilja verk och person. Men jag vet ju att jag själv har blivit påverkad av vissa. Men ja... Ja, det är lite som att det är så här case to case ändå, ja. På något sätt.
Det här alltså frågar jag därför att Aftonbladets litteraturredaktör gick ut och skrev: pedofilavslöjande gör Munros böcker sämre.
Okej.
Ja, det blev kundundebatt. Ni vet i Sverige, oh my god, du kan inte säga så där. Och han bara, jag säger så här. Den här mannen som skrev det, det var alltså deras litteraturredaktör. Han sa att det här är en ny syn på litteraturen nu. För ett par decennier sedan så hade kritikerkåren enigt rusat i spalterna för att deklarera att detta påverkar inte Munros litteratur, det minsta. Men idag är det okej att hålla på med sina känslor så här som vi håller på. Alltså, det är lite brain rot.
Nej, jag tänker mer att det kan som enskild läsare eller lyssnare, alltså, kan det vara svårt att komma över. För mig i alla fall. Och att det mer handlar om det.
Men du sa ju direkt, Joel, nej. Det påverkar inte hennes litteratur eller hennes skrivande. Hon skriver ju inte mer.
Nej, jag tycker att en bok eller ett musikstycke eller en teaterpjäs eller whatever, what have you står för sig själv, blir sin egen entitet, alltså verk och person då. Sen kan jag dock köpa att upplevelsen av konsumtionen kan försämras.
Det är där.
Men det betyder inte att boken är sämre.
Nej, om man inte vet någonting om kontexten, så det är självklart att det inte påverkar. Men det är ju det att det kan vara lite illamående att ta till sig den där kulturen, för man tänker liksom, på de där sakerna som är bara liksom äckliga.
Ja, alltså jag tänker också här, att påstå att det gör böckerna sämre, då byter man ju ut litteratur mot så här moralisk bokhållning. Jag tänker ibland att jag skulle inte vilja veta så mycket. Alltså hellre så att man inte vet så mycket. Alltså ta någon Handke. Kommer du ihåg när Peter Handke vann Nobelpriset i litteratur?
Så, vad hade han hade gjort?
Tyckte lite för mycket om folkmordet i Srebrenica. Nej, tyckte att det inte hade ägt rum. Typ sånt här. Alltså det är lite jobbigt. Och det är också så här att nu vet jag redan det. Så nu vill jag inte läsa hans böcker. Men nu frågar jag, Andrea och Joel, nu får ni svara. Finns det någon författare, konstnär, artist ni har tappat lusten för på grund av hens politiska åsikter eller då privata beteende, och varför? Joel får börja.
Nu har jag ju alltså redan positionerat mig, men som Harry Potterhead så måste jag säga att Harry Potter är inte lika kul längre då J.K. Rowling är en sån sopa.
Yep. Here.
Jag har älskat den franchisen så mycket, och jag tror att det inte hjälper heller att de gör en massa filmer och serier och tv-spel och annat skräp. Alltså skulle Harry Potter, de 7 första böckerna bara finnas, kanske filmerna också bara finnas, och de ska ha lite gett upp med att tjäna mera pengar, så skulle det ha varit en sak. Men eftersom hon ännu berikar sig, så jag blir liksom... det kommer i samband med det också, att jag vill inte ge mera vatten på den kvarnen. Hon har liksom förstört sin egen...
Transofoben.
Sitt eget verk.
Yep. Ja. Vad säger du, Andrea? Har du någon?
Jag har... tidigare lyssnat på vissa R. Kelly-låtar på ett ganska ironiskt men ändå sådär liksom ett sätt, alltså för att det var så sjukt epic idioti liksom vad han sysslar med på något sätt, The World's Greatest och de här låtarna, att jag lyssnade på till exempel, jag skulle vara med Genus Jeopardy i Sverige, så då lyssnade jag på The World's Greatest innan jag gick in i studion för att pump myself up. han är ju fruktansvärd, han är ett totalt monster. Så där har jag bara, jag kan inte lyssna på något av det här mera. Okay. Och det var ju inte heller det att jag var liksom, det är inte som att, alltså om det kommer fram att Mark Knopfler är liksom världens värsta människa, det skulle vara så svårt för mig.
Vem är det?
Dire Straits, mannen bakom Dire Straits, som jag lyssnar på hela tiden. Alltså det är mitt absoluta favorit förutom ABBA. Och sen så måste jag säga att Woody Allen också. Jag var en jättestor Woody Allen-fan. Mm. Och sen, det är ju inte i dombeslut på vad han har gjort, men jag har liksom läst jättemycket och kollat på olika dokumentärer och sådär. Och det som är det hemska är att hela hans filmkatalog, när man tittar tillbaka på den med andra ögon, är jävligt liksom äcklig. Mm. Att allt handlar om gubbar och jätteunga flickor liksom ändå. Mm. Så att det är liksom inte, det är en väldigt...
Yeah.
Ja, det är liksom inte en fresh syn på människor och relationer som han har i decennier tuttat ut. Så där har jag också helt omvärderat, tyvärr.
Jag är ju liksom vuxit upp med alltså Michael Jackson. Och han är typ den som lärde mig vad musik var. När jag var. Så den första kassett jag köpte var Thriller och så vidare. Och det där, jag har ju sett de här Leaving Neverland-filmerna, båda två. Och det där finns ju de här påstådda pedofila övergreppen och det där, jag klarar inte alltså riktigt av, alltså jag är sen så liksom på vinyl, jag har mycket vinylar av.
Mm.
Av Michael Jackson, men också av Kanye West. Jag är så jättestort fan av Kanye West, älskar hans musik.
Jag var ju fan av P. Diddy också, eller?
Nej, inte P. Diddy. Men det där är nog de andra förövarna. Men alltså nu ska jag säga, Kanye West, han är ju galen.
Han är galen.
En är det svastika, en är det kukruksklandräkter. Jag orkar inte mer. Och han spelar så otroligt, han gör så otroligt fin musik. Och ibland lyssnar jag på Walk, Jesus, walk. Och sen tänker jag bara, nej men gud, jag kan inte lyssna på det. Men då har jag märkt att, sen igen har jag, nu vet jag inte om ni känner till en författare som heter Michel Houellebecq.
Jag har läst bara någon bok.
Och vi pratade om honom i sällskapet, ja, tror jag.
Eller, med var, dig. Det, var det Elmer också?
Elmer och du och jag. Och det där, men Michel Houellebecq, fransk kontroversiell författare. Och det där, han har alltså uttalat islamkritisk, rasistisk och kvinnoförakt, liksom vad han tycker om. Men jag har inga problem med det, för han är så öppen med det. Jag har liksom inga, jag kan läsa hans böcker. Det här är liksom väldigt konstigt. Han har ju också hållit på med något porrprojekt och han har väl unga, nej nu vet jag ju inte. Jag ska inte säga saker, jag tänker alltid bara gamla gubbar och unga kvinnor. Men liksom, det, jag vet inte varför jag alltså...
Kanske det är för att han är fransman.
Ja, alltså jag är helt okej med det. Jag tycker ju inte om Gerard Depardieu. Konst och kultur ska ju inte göra en bekväm, utan den ska ju utmana en. Och han utmanar. Han har inte läst Houellebecq, så faktiskt rekommenderar jag det, trots att han är ett sånt svin. Ja. Men okej, vi tittar lite bakåt, eftersom jag ska göra så här historiska tillbakablickar. Synen på konst och dess funktion har alltså stötts och blöts genom historien. Och det där. Man har ju alltid varnat speciellt för farlig musik. Och det här som jag tycker är så spännande är att förr så var det alltså inte texterna som var farliga som det är idag, utan förr var det tonen, ljudet, musiken i sig liksom. Och 1985 började man då i USA med någonting som kallades parental advisory. Och det där, nu kanske inte Joel känner igen det här, men Andrea och jag kommer i varje fall ihåg när de här varningstexterna började komma på skivor. Är det någon, det är någon presidentfruva som har...
Alltså det är ju Al Gore, men han var ju inte president då.
Just,
utan han var någon minister. Eller?
Hans fru var den som alltså fick igenom det här.
Ja,
okay.
Ja.
Och det var alltså så att om det var explicita anspelningar på sex, droger eller våld, så då satt man på den här parental advisory.
Och då ville alla köpa det.
Alla köpte det. Typ så att det,
ja, du gjorde det så oerhört intressant.
Ja. Ja. Hörni, då tittar vi på Platon. För det tycker jag om. Han varnar för att fel tonart kunde rubba sinne.
Platon.
Aristoteles menar att musik formar personligheten. Och i Odysseen så var det ju sirenernas sång som ledde sjöfarare i fördärvet. På medeltiden undveks djävulsintervallet, alltså det musikaliska intervallet ritonus. Och det här inte bara då för sin dissonans utan för sin omoraliska laddning. Joel, please, kan du förklara vad ritonus är?
Förutom en bok av Chalves.
Ritonus är, ja exakt, ritonus är en förminskad kvint eller en upphöjd kvart. Det är alltså tonen mellan de mest vanliga ackorden. Till exempel på ett piano så går det från C till fis.
Så skräckfilm.
Det är väldigt skräckigt. Och det har liksom en sån känsla av att det är mellan två världar. I medeltida musik så användes kvarten och kvinten, och det här skulle vara tonen emellan då.
Just det. Men förutom att man då tyckte att det var alldeles fruktansvärt att kalla det för djävulsintervallet, så sen kom ju jassen, och jassen, aj hör ni, det var djävulens musik. Den instrumentala låten Rumble från 1958 bannlystes på flertalet radiostationer i USA, och det här var på grund av rädslan för att den skulle göra ungdomar våldsamma. Alltså kella, det var alltså en gitarrslinga. Efter i princip varje skolskjutning sen då Columbine då 1999, så söker man ju förklaringar i gärningsmännenas då musik- eller mediekonsumtion. De lyssnade på Marilyn Manson och han fick ju sig.
Och han, herregud.
Herregud, han! Cancelled!
Alltså, han är
kan man
riktigt lyssna. Monster.
Honom kan man inte lyssna på mer.
Men det går ju fram först nu, inte då.
Ja. Ja. Men alltså att försöka hitta den här ultimata farliga låten som man kan då skylla problem och kriminalitet på, och den vägen förklara mänskligt beteende, I don't know. Är inte färden liksom lite mer komplex och nyanserad än så? Den här eviga debatten om huruvida det då är möjligt ens att separera verk från person rullar på. Det här bränslet tycks faktiskt aldrig ta slut. Vi nämner hela tiden en massa människor. Så jag bara, just det. Det är oftast en han. Han fanns också. Chris Brown. Jag såg just dokumentären kom jag på våren på någon kanal om Chris Brown och hur vidrig han var. Jag menar, det finns alltid en ny hjälte att bli besviken på. Och hörni, nu är det sommar, men under våren så det var så här, droppa in så här nyheter om olika kommuner i Sverige som slopar så här spons eller bidrag efter att musikfestival efter musikfestival hade bokat gangsterrapparen Yasin Byn. Och det där, bland annat Umeå kommun var så där att vi tänker inte sponsra hela festivalen om ni bokar honom.
Men var han inte inblandad i det här Einars död?
Han var absolut inblandad i Einars
död. Han är ju en gangster på riktigt, det är inte bara gangsterrap, han är kanske inte Guds bästa barn.
Och Umeå sa också att så 45 000 euro, alltså det är ju inte några små summor heller vi pratar om. Och då sa Umeå kommun att vi brukar inte blanda oss, men vi vill lägga det här liksom pengarna istället på trygghetsskapande åtgärder kring festivalområdet. De vill inte sponsra gängkriminalitet.
Nej, men jag menar, det är ju faktiskt ett enormt problem i Sverige med gängkriminalitet. Även om det här kanske är lite spel för gallerierna, så jag förstår verkligen att man inte vill hylla en människa som glorifierar den kulturen.
Ja, det här blir spännande.
Kanske behövs lite spel för gallerierna också.
Ja, jag tycker ju väldigt mycket om Yasin och hans musik. 2021 utsågs han ju till årets artist på P3 Guld. Det här väckte också ett ramaskri därför att när, exakt som du säger Andrea, när han fick det här priset så kunde han inte stiga upp på scenen och gå efter det. Varför det? För han satt häktad. Varför satt han häktad? Jo, för att han hade planerat, alltså han blev faktiskt också senare dömd för grovt människorov. Och det var alltså förberedelse av kidnappning på artisten Einar som sen blev skjuten i de här gängkonflikterna. Det finns en märklig blandning av rasism och klassförakt i hur kulturetablissemanget gärna romantiserar förortsvåld. Ja, jag ser mig själv, Kia Svetihin. Jag älskar ju alltså gangsterrap, jag älskar Yasin. Jag tycker att hans musik är helt otroligt bra. Jag lyssnar väldigt mycket på honom. Jag kan ju på något sätt också se den här alltså låga förväntningarnas rasism i sin renaste form. Det är en skev maktanalys som det är liksom bakom så här goda värderingar. Det är samma logik gör ett mord på någon från den här välbärgade medelklassen, att där växer det oftast ju mycket större uppmärksamhet än ett mord på ett offer som är en invandrare i förorten. Och här finns alltså den här, alltså att vi, speciellt att den här största frågan med verk och personer, det gäller artister som Yasin, alltså gangsterrappare från Sverige, så är just att kultur etablissemanget sitter och har ont i magen för vi funderar så mycket på det här, ska man göra. Och jag menar, jag ser ju själv att jag har ett visst ansvar. Ju mer jag lyssnar, desto mera lyssningar får han.
Jag har en fråga, Kia.
Ja.
Jag tänker på Yasin och Einar som att de representerar sin, alltså de vet ju vad de pysslar med liksom.
Mm-hmm.
Kanske på samma sätt som Marilyn Manson ska vara sjuk i skallen. Inte så där våldsam som han sen visar sig vara och liksom hemsk. Men han ska ju göra sjuka grejer på scen. Och jag tror det fanns en tanke om att man gillar att Marilyn Manson också är crazy privat. Samma som om man är en rockare så känns det bäst om man lever ett rockarliv. Så att man inte blir fake utan man är true. Och jag tror jag har för mig att det finns en sån point med Einar och Yasin. Att Einar då också blev anklagad för att inte vara på riktigt. Han hade sagt någon gång att han har inte hållit i glocken själv, men han berättar ändå sanna saker från gatan. Och han är medelklass och så vidare. Eller uppvuxen medelklass, men han hade väl nog haft några egna problem och sådär. Finns det ett... finns det en aspekt av Yasins beteende som är liksom... som det finns en beställning på här? Alltså, skulle man gilla Yasin lika mycket om han skulle bara göra en kommentar på det? Mm. Eller känns det liksom bekvämt att han är true?
Ja, alltså... jag tycker, de sa ju också att mycket av de här hoten eller det som Einar fick utstå var för att han inte var tillräckligt äkta. Han kom inte från förorten, han hade inte hållit i en glock. Jag vet inte, alltså en av mina absolut alltså, mest lyssnade artister förra året var Segambino. Mm. Också en gangsterrappare från Sverige. Han det där blev mördad i Göteborg i fjol somras. Och det där, han hade aldrig fällts för något brott. Men då enligt uppgifter så hade den där skjutningen av honom kopplingar till en pågående gängkonflikt i Göteborg. Och i mars 2025, alltså helt nyligen, så vann han årets hiphop postumt på Grammysgalan. Jag kan säga så här bara att skilja på verk och person är bara alltså jättesvårt. Vi måste ju göra en skillnad på verk och person, tycker nu jag. För annars så hamnar vi i ett samhälle där allt bedöms utifrån vem som skapade, inte vad det faktiskt är.
Jag tycker det är så, det är så otroligt svårt. Och det handlar också om... okej, tänk Harvey Weinstein. Otroligt fruktansvärd person som har skadat alltså hundratals. Och inte bara kvinnorna han har liksom gett sig på sexuellt och maktutövande, utan också att han var liksom en vidrig människa i alla som han jobbade för honom, har blivit utbränd och så vidare. Alltså han har bara spridit total liksom skräck och utbrändhet och allt. Men däremot så på grund av hans bolag Miramax så har vi fått så otroligt fantastiska filmer, hur många som helst. Ja, men jag kan inte tycka att Pulp Fiction är inte ett mästerverk till exempel. Liksom, det går inte. Och den finns ju ändå förstås på grund av Quentin Tarantino, men den kanske inte ska bli av liksom, ut så här. Så att det är också, var drar man linjen att någon har varit, om man ska säga att allt ska cancelas som någon vidre människa haft något att göra med, så blir det ju inte så kanske så mycket kvar, speciellt allt som har hänt innan, I don't know, 1950, så de flesta var ju helt idiota av alla män i alla fall. Alltså förlåt. Mm. Men det var ju liksom legit att bete sig hur som helst.
Och jag menar, man kan ju också tänka sig att vacker musik garanterar ju inte goda känslor. Omoraliska texter leder inte automatiskt till dåliga handlingar. Konst påverkar oss både positivt och negativt. Och den här debatten om hur farlig kultur är, så lär ju fortsätta så länge vi har normer att utmana. Mm. Ibland smälter verk och person ihop. Men när vi bedömer konst så måste vi skilja det mot att konstens påverkan kan vi aldrig helt styra. Och jag tycker inte heller att vi ska försöka styra det. Nu säger jag, Andrea, rädda oss med lite astrologi. Jesus, vilka ämnen.
Nu blir det kanske lite, eventuellt lite liksom deppiga över... att humorn har dött eller vattnats ur, och sen så hade vi svårt att skilja på verk och person. Men nu ska vi liksom flumma loss.
I love it.
Nice. Och jag misstänker att vissa kommer att vara skeptiska till det här. I'm talking to you, så sitter mitt emot mig, Kia. Men vi ska alltså tala om nyandlighet och vattumannens tidsålder.
Vattumannen.
Ja, eller som man sjöng på 60-talet, The Age of Aquarius. Då var det ju The Dawning of the Age of Aquarius. Men jag vill börja med att fråga er vilka stjärntecken ni är. Kia?
Gud, jag har inte förberett mig på det här. Jag är född 15/7. Jag är kräfta.
Ja. Joel?
Jag är fisk, Arna.
Okej, hurdana är såna?
Som jag! Spralliga och glada!
Och hur är fiskarna?
De ska vara kreativa och sentimentala och blödiga här någon gång. Jag har aldrig riktigt
stämmer det på dig då?
Som fisk. Nej, inte alls.
Okej, själv är jag då tvilling.
Stämmer och det att du är som den du ska vara?
Tvillingar brukar beskrivas som sociala, nyfikna och intelligenta.
Oh,
så
God.
Det stämmer ju givetvis jättebra.
That's
på
you,
mig.
Honey!
Ja.
Men ska de också vara two-faced?
Ja, exakt. Alltså, det stämmer väl, stämmer också det? Jättebra. Nej, men ni känner väl inte mig? Den riktiga jag där under.
Jag känner det jättebra, Andrea. Den Andrea jag har valt.
Nej, alltså, vi ska inte prata om individuella personers kärntecken. Det gör ingenting att ni inte vet det här. Och jag ska verkligen inte börja läsa något horoskop. Det här handlar inte om horoskop. Men faktum är ju att intresse för astrologi och horoskop har ökat otroligt mycket. Via spridning förstås i sociala medier och i populärkulturen pratas det väldigt mycket om kärntecken. Jag tycker att jag har sett en skillnad. Det var därför jag frågade, för att jag tänkte att okej, vi kanske inte har hört i det här. Men alltså, jag tycker att vilka datingprogram man än kollar på från USA på någon streamingtjänst eller så. Det är helt så här legit att bara vara så här, ja, du är en Capricorn. Det betyder att du är sån och sån och sån. Dels köper alla det. Och dels så vet alla vad de här olika kärntecken liksom innebär. Aj, han är en typisk sån. Att det är som en kunskap som är helt då allmängiltig nu för tiden. Vilket jag tycker är en stor skillnad kring, alltså, hur det var förut.
Det låter helt så när jag går omkring och säger så här, du har ADHD, du är dyslektiker. Nej, förlåt, dyslektiker. Du har, vad heter det?
Dyslexi. Jag är dyslektiker.
Ja, men alltså, vad heter det? Att du är autist?
Ja,
alltså,
på spektra. Ja,
så här håller jag faktiskt på. Men det är ju mycket värre än att gå och säga så att du är en tvilling.
Nej, men bara, det är så roligt att det verkar som att folk liksom helt på allvar tar det i beaktande när de formar sin åsikt om personer nu för tiden. Det tycker jag är intressant. Men förutom det här stora intresset för astrologi, jag tycker att liksom all sorts ny andlighet har explosionsartat och vuxit i populärkulturen under det senaste decenniet. Det finns ett ökat intresse för meditation och mindfulness, och liksom appar som Headspace och vad som helst. Och för tarot och healing tycker jag också har blivit mycket mer, så att folk pratar om det och har liksom tarotkort. Yoga är förstås enormt, och där är det ju också förstås träningsformen, men ändå det andliga delen av det. Och så kändisar som till exempel Gwyneth Paltrow liksom pratar öppet om andlig utveckling och energier och tidigare liv och alternativa helningsmetoder, liksom healing och sånt här. Och så är det förstås intresse för sinnesvidgande psykedelika. Väldigt stort liksom med den här psykedeliska renässansen som pågår. Nåja, kort sagt, jag tycker i alla fall att det är så att folk helt uppenbarligen söker sig till nyandlighet nu. Och då kan man ju undra, varför månne det här?
Ja, jag kan svara.
Berätta, varför tror du det?
Det är krig.
Ja, det är krig, det är dålig ekonomi, det är miljöförstörelse, det är definitivt galna politiska ledare, det är liksom en sån osäkerhet. Vi har just ganska nyligen kommit ut ur en pandemi som liksom helt förändra livet för alla. Vi är nu liksom på tröskeln till någon utveckling som vi faktiskt inte vet hur det ska gå. Alltså, vi vet inte hur världen ser ut om 5 år. Det här skapar ju en enorm osäkerhet. Och i sådana här tider behöver jag förstås folk något att tro på och fabla efter någon slags hopp. Det här tror jag definitivt. Det här är liksom en enkel förklaring. Men jag ska komma med en alternativ förklaring.
Bra.
Ja, för nu i dessa tider av domedagsstämning och end of days, så tänk om det kanske faktiskt är end of days. Och då menar jag förstås att det är total apokalyps, allt kommer bara liksom att gå upp i rök, utan att förklaringen till den här tidsandan finns i teorin om att vi är i övergångsfasen mellan 2 olika astrologiska tidsåldrar.
Jaha.
Och en astrologisk tidsålder är en kulturell och andlig epok hos mänskligheten som varar cirka 2000 år. Och nu befinner vi oss i slutet av fiskarnas tidsålder. Sorry Joel, you are getting extinct. För vi är på väg in...
Har det här varit min tid?
Det här har varit din tid, men problemet... Alltså,
varför det var det så skit?
men alltså, det är ju de senaste 2000 åren. Och nu är vi då på väg in i Vattumanden, tidsåldern, The Age of Aquarius. Jag har nu försökt liksom kolla upp... Alltså, jag är ju inte alls någon expert på astrologi, eller så att jag kanske tror hemskt mycket på det här alls. Jag tycker bara det här är intressant liksom att titta på. Och när jag har försökt kolla att okej, när exakt händer då det här att vi går in i den här nya tidsåldern. Så, alltså, det finns så mycket olika datum och teorier. Alltså, enligt vissa så är det liksom ungefär nu att det i slutet av 2024 ska ha liksom varit sådär, ett viktigt datum. Men i andra säger att det är liksom typ om 100 år. Ja. Och jag tänker i det här stora kosmiska perspektiven så är liksom typ, alltså 100 år hit eller dit, kanske inte så mycket om det handlar om tusentals år så här. Vad är då det här vattumannens tidsålder, det som vi kommer in i nu? Jo, det är en period av social, teknologisk och andlig omvandling och utveckling. Liksom mänsklighetens riktiga andliga uppvaknande kommer nu. Så att den här tidsåldern skulle då vara en tid när mänskligheten kommer att vara mer öppen för nya idéer, innovationer och globalt samarbete. Och tidsåldern vi är på väg ut ur, alltså fiskarnas tidsålder, är trons tid. Och den har kännetecknats av religion och sökande, förtryck och lydnad, regler och ramverk.
Medan
det är ju det vi har liksom varit i. Och det är ju sen, alltså bara hela liksom kristendomen eller vad som helst. Det är ju helt tydligt att det här... Vad sa du?
Sa du 2000 år?
Yes.
Exakt. Vi vet ju vad som hände för 2000 år sedan. Ja.
Så att, och liksom med auktoritära ledare och allt sånt här. Men att vattumannens tidålder istället för den här tron skulle vara vetenskapens tidsålder. Vad tycker ni hittills?
Att om, det om vetenskapens tidsålder är på väg in så måste vi göra oss av med Trump. Mm. Eftersom han håller på att stänga ner allt som är vetenskap.
Jag kommer till detta.
Så jag vet inte om jag tror på det.
Nej.
Att fiskarnas tid var beskriven som religionens tid gav mig förtroende för den här teorin. Jag tror på det.
Bra. Liksom. Yes, då har vi en som tror, en som inte tror och en som pratar som tycker att det här är lite lockande. Okej, om nu den här vattenmannens tidsålder ska karaktäriseras av harmoni, kärlek och fred så känns det ju kanske inte som att vi riktigt är där ännu. Men jag läste någonstans så var det en person som liksom jämförde den här övergången med vågor. När en tidsperiod går över till en annan så är det inte så där så att okej, det hände 24 november 2024 utan det som sköljer den gamla och den nya tiden. Så att om den gamla tiden nu befinner vi oss i en vågtopp. Det är full styrka på den gamla tidens värderingar. Men den nya världen byggs hela tiden där under. Och när vågen sen drar sig tillbaka, då blir den liksom synlig. Att gå från världsordning till en annan, en gammal tidsålder till en ny, är kaosartat. Och Trump och all annan galenskap är liksom de sista skälvningarna av det här gamla som måste raseras. Och just nu är det en massa skit och osäkerhet och lidande både i den yttre världen och inuti människor. Allt gammalt skit ska liksom upp för att kunna rensas bort. Och sen, alltså grejen är det att Trump och de här, det finns ju, de här tongångarna finns ju liksom i den världen. Det här är liksom egentligen så att de och det här säger samma sak. Men jag tänker att det är perspektivet som är fel. För att de är en del av det gamla som ska raseras. Men kanske det ändå är att de är en del i att rasera det. Men att det här nya som kommer är inte det som de har tänkt.
Jag tänker att absolut, alltså det låter som en bra point. Att eftersom det känns som extrema tider så skulle det stämma att det ska bara skaka lös allt sitt skit innan det går att sova den här gamla tiden. Liksom. Jag känner också att det här låter väldigt mycket som flykt. Jag tänker på 60-talen och hair typ. Alltså, den här viljan att gå med i en kult känns ganska närvarande i tider som är skit.
Ja, det där var här under våren på ett sånt här journalistiskt seminarium i Perugia, Italien. Och där lyssnade jag på en mycket bra föreläsning, men en av de bästa jag lyssnade på. Så handlar om hur Silicon Valleys tech bros håller på att skapa ett nerd-reich.
Mm.
Inte third reich, utan nerd-reich.
Mm.
Och då var där, en av dem på scenen var Christopher Wiley. Lägg hans namn på minne. Han var alltså en whistleblower för techindustrin.
Ja.
Och han alltså, det var så otroligt skrämmande när han sa att så här gjorde. Det här är alltså manualen för hur nazisterna byggde upp Tredje riket. Ja. Det som tech bros gör nu. De raserar allting och så bygger de upp en framtid som de själva styr över.
Mm.
Och det där, nu när du pratar om astrologi. Så jag kommer ihåg under pandemin att jag började avsky alla människor som yoga. Och det här hängde helt enkelt ihop med att de inte trodde på typ vaccin och på pandemin.
Ja, men det blir ju jävla antivax-shit.
Ja.
Det, det finns människor som jagar som
inte
var så.
Ja. Och det förstås finns det människor som inte nu är fascister. Men, eller vad heter det? Yogis som inte är fascister. Men det är intressant när du säger det. För jag börjar också tänka så här, men är astrologi med på det här? Är de med i det där nerd reich med de här?
Usch, det låter
nej, men nu, jag bara kommer på det nu i stunden liksom, när jag börjar tänka efter. För alltså, det är så obehagligt att man alltid sätter jag i centrum. För mig är astrologi det är narcissistiskt. Det är att sätta jag i centrum, det är att alltid bara typ så här, vad som än händer så kan man alltid liksom så här, gå till sig själv och fundera på vad det är nu fel på det här sättet liksom, att man tar alltid bara det blir ett totala centrum av man själv.
Mm. Jag vill själv välja att vara en del av en sån här sorts vattumannens ålder, alltså att leva som man det ska se ut då under den. Alltså samarbeta med andra människor, tro på att vi tillsammans kan förändra världen till det bättre, att lilla jag kan ha en positiv påverkan på samhället och världen. Just den här gräsrotstanken i det här. Det känns mycket mer lockande att vara del av en ny tidsålder som håller på att byggas än att klamra sig fast vid någon gammal skit. Så jag tänker att man kan väl själv också bara välja att vattumannens tidsålder har börjat i mig i alla fall. Och i hur jag beter mig i världen.
För mig är väl ändå, alltså, är inte astrologi nu som du framställer det, Andrea, mycket self-care? Alltså du ska pyssla lite om dig själv. Alltså. Ska hand om dig själv, se dig själv, ge tid åt dig själv.
Ja, säkert på något sätt liksom meningsskapande och
community säkert.
Community.
Ja, men så att new age-marknadens tjänster.
Förklaring och liksom att förklara sin egen historia. Och men jag tror att det är mycket just handlar om förtröstan och hopp och liksom hur man tolkar. Ja,
alltså vi är så här famlande själar.
Det skadar ju liksom inte någon annan om man kan vända sitt eget humör och tankar till men, liksom något
Men att liksom hålla på med så här new age marknadsförda tjänster, så det är ju liksom, det är som att gå till frissan. Det är liksom som att enskilda individer med isolerade problem skriver in sig i det kapitalistiska systemet som den här New Age-marknaden står för. Där man ju gör pengar på de förtappade själarna.
Ja, men ingen gör ju pengar på om du mediterar till exempel. Eller yoga hemma liksom. Så att jag vet inte om jag håller riktigt med. Det är bara det som är så problematiskt. Att det finns så otroligt mycket liksom charlataner och mycket shit. Att det är så jättesvårt. Att, det finns ju liksom inte legitimerade healers och sånt.
All right. Vi säger tusen tack till dig, Andrea Reuter.
Hör du, tack.
Tack till dig, Joel Forsbacka.
Tusen tack.
Jag heter Kia Svetihin och det här sällskapet. Hej då!
Ha det!
Hej!